Vad menas med nyliberalism? Det är någonting som vi i det föregående avsnittet i den här serien diskuterade gällande en högerposition som vi där definierade som ekonomiskt deterministisk i bemärkelsen att högerns ekonomer, eller vågar jag säga ideologer, ofta har beskrivit det här som en besk medicin som har behövt inmundigas för att Sverige skulle ta sig igenom en krisperiod men också en mer bestående period av en förändrande global ekonomi. Vi kunde där peka på hur det finns en viss sanning i det här i någon slags ekonomiskt strukturellt perspektiv, men hur man också slätar över det politiska väldigt lätt genom det här sättet att prata. I det här avsnittet tänkte vi ta oss en liten titt på hur vänstern pratar om nyliberalism och inte minst vad dess förslag är för att man ska ta sig ur den här då nyliberalismen, detta påstått enhetliga begrepp. När vi pratar om vänstern så menar vi det här avsnittet ganska avskuret och enkelt. Vi menar Vänsterpartiet och Socialdemokratin. Och en gemensam tråd när de här olika krafterna pratar om nyliberalism är att en fråga om politisk vilja. Att nyliberalismen trädde in i Sverige för att det fanns en politisk vilja, en plan, en ideologisk nyliberalism som ville införa nyliberalism. Och det krävs då en motvilja att vilja bekämpa nyliberalismen för att ersätta den med frågetecken. Aningen är oklart. Vi ska försöka få en tydligare bild av det här genom att ta en titt på lite formuleringar i Socialdemokratins partiprogram. Vi kommer diskutera en intressant motion till Vänsterpartiets kongress som egentligen har tagit, det är en motion som har dykt upp vid flera kongresser. Den heter Totalrenovera Sverige. Den skrevs en från 2018, en från 2020, den från 2020, den vi ska titta på. Lite kort på ett manifest som skrevs i den här motionen. Och den här motionen och det här manifestet är väldigt inspirerat av P.O. Edin som var chefsekonom för LO och som skrev en rapport för LO som hette just Totalrenovera Sverige. Efter vi behandlat det här då, som vi kan diskutera som en slags position från en vänsterfalang inom Vänsterpartiet. De blev nedröstade på kongressen. Jonas Sjöstedt ingrep i debatten bland annat för att stoppa den här motionen. Så kommer vi gå över till att diskutera en slags vänsterfalang inom socialdemokratin då, det vill säga tankesmedjan Katalys. Och vi tänkte ta en titt på deras text Tre sätt att finansiera välfärden, som ger lite handlingskraftiga förslag på hur man skulle kunna motarbeta det som man då menar är ett uttryck för nyliberalism, nämligen de nyliberala skattesänkningarna under Fredrik Reinfeldt som vi behandlade i viss detalj i förra avsnittet. Och med mig för att knäcka den här nöten idag har jag Jens Östling, men tillbaka är tack och lov Viktor Ottosson.
Hej hej.
Hej hej.
Säger Jens också. Så nu är vi ett samlat team här igen. Hela styrelsen är samlade för att knäcka den här nöten. Till slut ska vi nämligen också försöka diskutera hur vi själva ser på det här med nyliberalism och försöka hålla oss ganska konkret vad som är inom politikens realistiska ram för om man skulle kunna göra någonting åt och så vidare. Men ja, killar, vad tror ni? Kommer vi knäcka nöten, är ju en term jag gillar här. Kommer vi lösa det? Kommer vi rädda Sverige från nyliberalismens klor? Eller kommer vi... Ja, vad kommer vi landa? Vad tror Viktor?
Jag tror frågan är felställd, Anders.
Det var en kuggis. Jag tror också det. Vi är sådana jobbiga pseudointellektuella här som ska vrida och vända på premisserna. Men ja, jag misstänker det med. Jens?
Jo, absolut. Jag tror att vi kommer dräpa draken här under den här stunden. Och så lever vi alla lyckliga alla
Sverige dagar. Kommer återvända till en guldålder liksom.
Jo, precis. Ja, precis.
Det tror jag med. Ja, jag kan väl börja med att ta till orda för att det är jag som har valt ut de här texterna då. Och just Totalrenovera Sverige, den här motionen för Vänsterpartiet, tyckte jag var ganska intressant. För att det var väl runt 2018, Vänsterpartiets kongress där, som jag märkte i sociala medier att det var lite tumult, lite snack om den här motionen, som beskrevs som, om jag minns det rätt, så ramades den in lite som att nu lämnar vänstern det här flummiga symbolsnacket och kanske identitetspolitiska frågor och normsnack och så vidare, utan nu kommer den riktiga vänstern här som pratar om ekonomi och som vill prata om statliga investeringar. Och jag får väl erkänna att jag själv blev ganska intresserad. Jag fick väl upp vissa förhoppningar om att skulle komma något lite mer åt det hållet. Men när man satte sig in i den här motionen så blev man väl lite besviken. Och någonting jag slogs av är att det är vissa premisser för vad som är ekonomi och vad som utgör ekonomi som kanske inte riktigt jag höll med om. Och inte minst att jag tyckte att det saknades väldigt mycket ett produktivitetsbegrepp som jag tyckte var acceptabelt. Kan ju låta lite bajsnödigt, men jag hoppas det kommer förtydligas nu när vi går in på det lite grann då. Totalrenovera Sverige, den pläderar för en stor lånefinansierad investeringskampanj i Sverige. Där man ska investera i, ja, vad då? Man ska investera i lite allt möjligt. Man ska investera i välfärden, man ska investera i infrastruktur, man ska investera i energiproduktion. Men man gör väl inte så mycket tydliga avgränsningar om vad man ska investera i och varför. Och det är väl lite det här vi kommer komma in på. Jag kan väl börja med en ganska öppen fråga helt enkelt. Vad var ert intryck när ni läste de här motionerna?
Nej men det jag tänkte på var att det är inte mycket socialism. Och man vill väl inte, om det här är det bästa de så högst de vågar drömma, så ja, vet jag inte om de kan kalla sig för socialister.
Jag vet inte, men jag tänkte just i de barnen. Jag funderar lite mer det här att såg det nog mer, inte kanske riktigt som en att det skulle vara en plattform för socialism, utan snarare typ hur, vad är det här för typ av konkret, hur kan det översättas till ett politiskt program? Och då är jag väl inne lite på det du Anders, var in, som du diskuterade tidigare, att det är ganska svårt att få grepp om vad det faktiskt innebär, mer än just en väldigt stor lånekampanj som bygger typ på att vi har historiskt låga räntor, som man just diskuterar i termer av att vi ska liksom vänja oss vid det här artificiella lågräntemiljön, och under de premisserna så fungerar det att ta lån, för staten kan, ja, vi kan ta lån av sig själva för att det är så pass låg ränta för tillfället. Det låter som en ganska kortsiktigt program kan man säga, som ja, kanske inte har så mycket kött på benen när man är där och nafsar lite.
Nej, alltså de knyter ju an till någonting som många, låt oss kalla dem vänster-keynesianer i Sverige, pratar om. Jag vet bland annat att Daniel Ankeloa talade till de här termerna att alltså statsskuld är inte ett problem. För att statsskuld leder alltid till investeringar som leder till att man betalar av investeringar. Och att det liksom skulle vara som en nyliberal ideologisk grej då bara. Att ja, den som är i skuld är inte fri, och att det liksom är ett problem i sin egen term. Men för mig känns det väl också, det får ju stoppa mig här nu om jag har fel. Det är ju, ni är ju mer ekonomiskt förbandrade än vad jag är. Men det är ju den här idén om att stora statliga lån alltid måste leda till investeringar som leder till att man kan betala tillbaka de här lånen med råge. Känns ju lite naivt, och särskilt när man ser till vad det är de vill investera i. Eller snarare vad de väldigt vagt specificerar. Men vi kanske kan ta lite från deras egna premisser då. För i den här motionen så skriver man så här: massarbetslöshet och hopplöshet, trots att tiderna sägs vara goda. Sveriges ekonomi går bra, sägs det. Samtidigt stängs det BB-avdelningar, infrastrukturen är nedsliten, i skolan saknas resurser. Kommuner och landsting får för lite resurser och välfärdsmiljarderna räcker ofta inte ens till att täcka underskotten. Lokalpolitiker får lägga nedskärningsbudgetar, väldigt många saknar arbete, 6,7%. Hopplösheten är utbredd i bruksorter och miljonprogramsområden. Arbetarrörelsen är i underläge. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna samlar enligt opinionsmätningarna tillsammans cirka 36% av väljarna. Den samlade högern, SD och Alliansen, har stöd av cirka 56%. SD av nästan 20%. Läget är allvarligt. Något måste hända. Vi behöver en game changer. Och den här game changern då, det är att man ska belåna sig väldigt, väldigt mycket och man ska investera. Och nu har vi ju dansat runt det här med investeringar väldigt länge. Men det kan ju låta lite förvirrande för lyssningarna, men det är väldigt svårt i den här motionen i sig själv att förstå exakt vad det är de här investeringarna ska gå till. Man pratar om investeringar i välfärden och infrastruktur. Man är inte så specifik. Men innan vi totalt lämnar och ett svaret till vad man ska investera i kanske går att hitta hos den uttalade inspirationskällan då, P.O. Edins rapport Totalrenovering av Sverige. Men innan vi helt lämnar den här motionen, så kan det vara lite intressant att konstatera det här då med att man ramar in det här som ett problem med att SD växer, högern är stark, samtidigt som välfärden klappar ihop och vi behöver en game changer. Det är också någonting som jag känner igen lite från min egen engagemang i politisk vänster, att SD växer, typ rasismen som är ett uttryck för, jag vet inte, hopplösheten då. Och kanske, jag vet, nu är det jag som tolkar lite mer själv här då, med att högerns framgångar är att det är ett uttryck för egoismen och cynismen växer i och med förfallet av Sverige. Och det som inte är min tolkning utan väldigt explicit är att sättet att bekämpa högern är att rusta upp välfärden genom lånefinansierade investeringar. Om man bara gör det, då har man vunnit, då har man fått sin game changer. Det är kanske inte i sig självt kanske ett helt vansinnigt påstående, men jag tycker att det väcker vissa intressanta frågor. Känner ni, tycker ni att jag svamlar nu, eller tycker ni att det här är en intressant...
Jo, det låter ju väldigt intressant att hopplösheten skulle minska i takt med att välfärden ökar. Men vi går istället och kollar på lite mer konkreta exempel på vad det här skulle innebära då, eller vilka åtgärder man kan tänkas göra för att minska hopplösheten. Har du några sådana, Anders?
Ja, det man kan hitta i den här motionen då, hur de ramar in problemet mer ekonomiskt, det är att man skriver att man vill följa LO. Och det, man skriver så här då: Sverige idag är ett land med gigantiska investeringsbehov. LOs tidigare chefsekonom P.O. Edin visar i rapporten Totalrenovering av Sverige hur efterfrågan jämfört med 60- och 70-talet sjunkit med 8-9 BNP-procent samtidigt som både företagen och hushållen ökat sitt finansiella sparande med motsvarande siffra. Och nu då, den viktigaste orsaken är att näringslivet har gått från branscher som hade stora materiella investeringsbehov såsom gruvor, stålindustri, varvsindustri, pappersindustri, verkstadsindustri och byggnadsindustri till mer tjänsteproducerande branscher med mindre nyinvesteringsbehov. För hushållen handlade ökande sparande till stor del om att ökat pensionssparande. För de finansiella företagen har likaså vinsterna av sparandet ökat. Om efterfrågan ska kunna öka när hushåll och företag sparar, då finns bara en sektor kvar i ekonomin som kan öka efterfrågan. Det är den offentliga sektorn. Därför behövs nu stora offentliga satsningar. Det är alltså inte när Gunnar Sträng pratar om att leda åsnan till vattenhålet, man kan inte tvinga den att dricka. Det är inte att staten investerar i sådant som kan stödja tillverknings- och utvinningsindustri såsom järnvägar, eller att man kanske bryter upp en ny gruva, att staten går in och tar de här kostnaderna för att sedan stimulera det de själva kallar för industrier med stora materiella investeringsbehov. Nej, det är att staten ska investera i den offentliga sektorn för att öka hushållens efterfrågan. Det är ju en form av keynesianism som kanske skiljer sig lite mot en äldre idé om vad keynesianismen skulle åstadkomma.
Man verkar inte göra någon direkt skillnad på vilka investeringar man gör heller, utan det kan vara fritids, det kan vara elnät, det kan vara allt möjligt. Och frågan är ju om det här kommer... Varför skulle det här leda till att företagen vill investera mer, kan man ju fråga sig då. För att det är ju det Keynes vill åstadkomma i alla fall i hans formulering.
Ja, absolut. Och det kanske är just det här som du var inne på, Anders. Att man tänker snarare det här bara tillväxttänket. Att vi stimulerar efterfrågan oavsett vad som händer. Ja, liksom, produktionsänden spelar... ingen roll, vi diskuterar inte ens i sådana termer. Och det är ganska intressant om man tittar på liksom historien, socialdemokratin och sådär. De var ju mycket... Då fanns det någon idé om att man skulle stödja svensk industri och vi skulle liksom öka effektiviteten i vår industrin för att på så vis finansiera utbyggnaden av välfärden. Mm. Det var väldigt sällan så att man tänkte att välfärden skulle på något sätt dra... tåget framåt.
Alltså själva det här konceptet att öka hushållens efterfrågan, att det är, man tittar på det helt och hållet i konsumtionsänden, man tittar inte på det överhuvudtaget. Om man ska vara, så som vi har ravat in det här som ett problem, som att det finns en fallande profitkvot och att man då behöver öka alltså profiten hos svenska företag på något sätt. Att då ha en lånefinansierad offentlig sektor, frågan är vad, det liksom faller inte alls inom ramen av den problemformuleringen skulle jag vilja mena. Och att man menar då att det enda poängen med att stödja de här gamla gruv- och stålindustrierna och så vidare, det var för att i förlängningen alltså stimulera den hushållens efterfrågan. Det är väldigt så här ass backwards sätt att se på det, kan jag tycka. Jag har nästan lite svårt att sätta in huvudet, alltså wrap my head around it. Det blir många anglicismer här, ni får ursäkta mig. Men man skriver så här då: totalrenovering av allt fast kapital i offentlig sektor. Och nu ger man sina exempel på vad det är: vägar, järnvägar, vatten- och avloppssystem, elnät, sjukhus, förvaltningsbyggnader, datasystem och så de magiska orden etc. Stora resurser till utbildning av arbetslösa och nyanlända. Detta är viktigt bland annat för att det inte ska uppstå flaskhalsar i ekonomin när efterfrågan på arbetskraft ökar. Kraftfulla offensiva investeringar i bostadssektorn för en ny social bostadspolitik. En återställning av resurserna inom vård och omsorg till läget före 90-talskrisen. En grön omställning som motsvarar de enorma klimatutmaningar vi står inför. Mycket av det här är ju saker som jag kan tycka är bra. Alltså man ska ta en social bostadspolitik då. Alltså att man, jag tycker liksom, jag är inte emot, jag tycker inte att det här är dåligt. Men det är ganska intressant hur man svävar mellan, vad är det här, varför skulle en upprustning av svenska förvaltningsbyggnader, det är klart det kan stimulera, alltså byggarbetarjobb typ, men alltså i produktivitetstermer, vilket ju kanske är en skada att man läser det så, men det, eller mervärdesproduktivitetstermer. Det här blir helt obegripligt att förstå vad det här skulle leda till mer än då att, citat, stimulera hushållens konsumtion.
Ja, och något som är intressant, det kan vi komma in mer på, det är ju att i den här skrivningen så får man känslan av att det egentligen enbart handlar om någon form av omläggning av den politiska inriktningen och att det i sig är det enda, det är det som har drivit fram förändringen under efter 90-talet, som att den som ekonomiska kontexten under liksom 80-talet och in på 90-talet, som att den inte har, den var inte reell, den var egentligen enbart en sån form av politisk dopning och ja, punkt liksom.
Ja, man kommer verkligen in i det här frågan om politisk vilja, att anledningen till att man inte totalt lånefinansierar sig och slänger pengar på allt som skulle kunna vara bra att ha i Sverige, det har att göra med politisk vilja. Alltså det, om man ska våga vara så tillspetsad, kan jag nästan tycka att det låter så farligt naivt ibland. Att man har, ja, jag vet inte. Jens, ja. Du sitter och nickar, har du något att tänka på?
Nej, men jag håller med. Om man lyssnar på sådana här moderna keynesianer så verkar det som att bara staten öppnar plånboken, och staten kan öppna plånboken obegränsat, så här, vi kan ju alltid trycka mera pengar, menar man, så kommer allting att lösa sig. Då kan man ju undra varför ett land som kanske Bolivia eller så, varför har inte de gjort samma sak? Varför bygger inte de ut en allmän välfärd? Varför tycker Bolivias ledare tycker inte om sin befolkning, eller vad är det frågan om? Varför kan inte alla länder göra som Sverige?
Han hade väl inte den politiska viljan helt enkelt.
Nej, det måste ju vara det som saknas då.
Det är lite intressant, eller länder som kanske försökte bli mer, alltså det är svårt att inte tänka på Grekland här, ett land som kanske har blivit lovat ganska mycket av europeiska banker. Och som har coachats, alltså PASOK då, som direkt har coachats av svensk socialdemokrati till, men varför gör ni inte bara det vi har här uppe? Och jag kan inte gå igenom de exakta detaljerna till varför den ekonomiska krisen i Grekland sker, men det är väl bara lite intressant att se vilket jävla magplask det blev ljuset av det här.
Ja, absolut. Det, och nu i de här tiderna med den skenande inflationen vi har, så räntorna lär ju gå upp. Och det kan ju bli väldigt riskabelt att ta på sig väldigt stora lån. Det var väl inte de medvetna om när motionen skrevs.
Är det kanske det vi ska gå vidare till, på något sätt kärnan i resonemangen? För kanske är lite på ett sätt, det är ju en väldigt kort motion, så vi kanske är lite orättvisa mot dem. Ska vi gå till liksom den här hårda kärnan här, för att på något sätt,
ja, vi har
lite
ju
mer
börjat i den politiska spjutspetsändan, alltså när de här idéerna omformades till en politisk motion på en kongress som skulle kunna blivit en del av en valrörelse. Men idéerna kommer från P.O. Edins artikel Totalrenovera Sverige. Den är i stort drag ett referat av delar av den. Och P.O. Edin då, han var chefsekonom för LO. Du nämnde Jens att han skulle ha jobbat tillsammans med Meidner, eller?
Ja, jag tror att han var verksam tillsammans med Rudolf Meidner i en period i alla fall.
Som väl är den stora efterkrigstidsintellektuelle sossen, eller?
Ja, det var väl han och Gunnar Fond som låg bakom löntagarfonderna.
Jag hade
bland
inte
annat
aning om att han som låg bakom löntagarfonderna hette Fond. Det är jätteroligt. Är det sant?
Ja, han är tycker, och det var en kvinna med där också. Det är typiskt att man glömmer hennes.
Heter hon Lön?
Jag kommer inte ihåg detaljerna faktiskt här.
Men Meidner var den svenska modellen, var väl han en av arkitekterna bakom i alla fall.
Ja. Men P.O. Edin är i alla fall närstående honom, den kanske största liksom giganten vad gäller socialdemokratisk intellektualism under efterkrigstiden. Så det är intressant. Och Edin då, han ger ut den här 2015, från det är liksom LO som ger ut den, skriven av honom. Och Edin konstaterar tidigt att arbetslöshetens nivå bestäms primärt av efterfrågan. Och då menar han efterfrågan som köpkraft och allmän mening. Och för att öka efterfrågan så måste vi sätta folk i arbete. Och det är svårt att tolka Edin som arbete med vad som helst. Att de måste bara arbeta på något sätt. Så länge de får mer pengar att konsumera med. Och man kan fråga sig då varför de alls sätts i arbete, varför de inte bara sätts på bidrag, om det är det som är problemet. Men för att besvara vad folk ska sättas i arbete med menar Edin så här: Sverige bör totalrenovera allt fast kapital i offentlig sektor under dessa 20 år. Vägar, järnvägar, vatten- och avloppssystem, elnät, skolor, fängelser, sjukhus, förvaltningsbyggnader, datasystem, miljöanläggningar, kultur- och fritidsanläggningar till en kostnad av 35-40 miljarder kronor per år. Och detta ska då vara helt lånefinansierat, vilket inte är ett problem så länge de här lånen leder till en vinst, menar Edin. Och Edin då, han gör inte heller, sätter inte heller en kontext av mervärdesproduktion i en ekonomi, utan han menar helt enkelt att det har att göra med detta magiska ord efterfrågan, att om människor får mera pengar att konsumera för, då kommer de stimulera ekonomin. Och ja, även om det här då är helt och hållet skattefinansierade jobb liksom, så är det är bara efterfrågan man är ute efter. Och ett exempel som sticker ut vad gäller Edins fokus på efterfrågan, som både startpunkt och slutmål, är det här, och citat igen: den mest lönsamma investeringen Sverige kan göra är att kraftsamla för att förbättra vårt sätt att ta emot och integrera flyktingar på arbetsmarknaden. Det är mänskligt, politiskt och ekonomiskt nödvändigt. Det kommer att kräva mer resurser, framförallt en kraftig uppgradering av insatser för att förbättra boendet och anställningsbarheten hos nyanlända invandrare. Och det här åstadkommer man alltså genom bostäder, utbildning och lånefinansierade anställningar.
Ja, men din resonerar ju i termer av, och det kanske är värt att på något sätt gå tillbaka till det teoretiska bygget. Varför du sa ju här att ja, Edin intresserar sig inte för liksom profit eller vinstnivå. Det är ingenting han pratar om direkt i diskuterar, utan snarare det man pratar om är så att det fanns en outnyttjad produktionskapacitet. Och det är grundläggande av keynesiansk teori att det finns ju de här investeringarna, de är att det finns en outnyttjad produktionskapacitet i ekonomin. Och det resoneras inte i termer av att det skulle vara liksom lönsamt eller inte, utan det är bara rent hypotetiskt. Ja, det är folk som arbetslösa, de skulle kunna arbeta på den, i den meningen det finns det, så är det en outnyttjad resurs. Så det är det här att den diskuterar inte i termer, det återfinns inte i resonemanget att det skulle på något sätt finnas någon, ja men, varför anställer företag? När de anställer för att, om man nu köper den här, att det finns en vinstmarginal, en sjunkande vinstmarginal, så är det snarare att ja, de privata företagen ser ingen anledning för att de kan inte göra vinst. De är inte intresserade av att anställa så många som möjligt. Men problemet här blir ju att lösningen blir att de här ska anställas kanske godtyckligt då i någon satsning, och det skulle lösa de här problemen som samhällsekonomin står inför. Det är på något sätt en grundpremiss att de diskuterar inte i form av den här sjunkande profitnivå. Och sen så finns det ju då, han pratar också om, får man ju i ärlighetens namn säga, att det kanske ska ske ett läckage till utlandet, och det är på något ABC i keynesiansk makroteori, att det är så här, om man ökar efterfrågan, viss del av den efterfrågan av hushållen då kommer ju ske genom att man konsumerar varor som produceras utomlands, import, och det förändrar bytesbalansen, och det sker ett läckage av den konsumtionen, och det stannar ju då inte i landet. Han har ju en förhoppning här om att de här satsningarna ska innebära att det är faktiskt efterfrågande varorna ska stanna i landet, men han säger också att det finns ett läckage, och dessutom menar han på att det kan också vara inflationsdrivande, vilket han inte riktigt tar upp detaljerna runt vad jag kommer ihåg, men det är ju också en viktig bit här. Han tänker sig att ja, men när produktionskapaciteten på något sätt är utnyttjad, då kommer det bara driva fram en inflation. Men han menar på att det inte finns, så kommer inte det här ske, även från staten då är den aktör som fyller där produktionskapaciteten, eller icke uppfyllda produktionskapaciteten i ekonomin.
Nej, men det, i ett tidigare avsnitt så var vi inne på det här att keynesianerna menar att profiten kommer ur investeringen. Och att investeringen i sig ska sen generera fler investeringar. Medan för en marxist, eller för Marx i alla fall, så investerar man ju på grund av att man ser en möjlighet att göra profit. Så att det blir i någon mening bakvänt när den keynesianska...
Multiplikatorn.
Multiplikatorn.
Ja, men de gör ju inte, nej precis, men de gör ju inte skillnad mellan liksom lyckade eller misslyckade investeringar då, helt enkelt. För att det är investeringen i sig.
Ja, precis. De har ju ingen distinktion heller på vilket arbete som skulle vara produktivt. Alltså produktivt i en kapitalistisk mening.
Ja.
Mervärdeskapande som alltså genererar någonting annat. Det gör ju inga nationalekonomer, så det är väl orättvist att bara anklaga keynesianer för det. Men det ligger nog ändå någonting i det, att allt arbete är inte nyttigt och genererar liksom inte en merprodukt.
Nej, alltså dels allt arbete är absolut inte nyttigt, men även nyttigt arbete behöver inte vara mervärdesproduktivt, om man ska vara petig med termen här.
Nej, absolut, absolut.
För jag menar, det här med att man skulle lägga massa pengar på att integrera invandrare så att de kan göra viktiga jobb inom välfärden till exempel, det är ju verkligen någonting som blir lite svårt när man diskuterar det här i distinktionen mellan vad som är moraliskt samhälleligt gott och vad som är ekonomiskt effektivt. Alla de här sakerna kan ju vara bra, men vad är det egentligen i en strikt ekonomisk mening som garanterar att det är en produktiv investering att ha en massa liksom beredskapsjobb av nyanlända invandrare inom äldrevården till exempel. Alltså det är väl kanske bättre rent moraliskt så att man sitter hemma och pillar sig i naveln liksom. Det är väl bra att man går och träffar folk på jobbet och så vidare och så vidare. Men de lovar ju någonting ekonomiskt här som är... Frågan är om de kan hålla det. Och angående det här med vad som är en produktiv eller improduktiv investering och att och göra den diskussionen eller inte, så är det att Edin tar ju verkligen fram ett gammalt namn här i den ekonomiska historien, och det är ju... Jag har aldrig förstått det här. Franska uttal. S-A-I. Är det Jean-Baptiste Say? Nej, vänta.
Nej, det är det inte.
Alltså?
Är det det?
Jag tror
jo,
det.
Jo, jag googlade det fort.
Det är Jean-Baptiste. Ja.
Jean-Baptiste.
Jean-Baptiste.
Jag är så lärd, känner jag. Jean-Baptiste Say. Nu är vi oss med att man uttalar det. Gammel jävla flane. Som 1767 föddes han, kollade upp lite fortare, dog 1832. Och han har ju då Seys lag. Nu svenifierar jag mitt uttal här igen.
Jag tror Timbro till och med har nu givit ut
Ja, alltså han är ju superpopulär bland alltså verkligen så här österrikisk ekonomi, libertarianer. Jean-Baptiste Say i alla fall, alltså Edins teoretiska parti är grundat i Sä, men Jean-Baptiste Sä vänd på sitt huvud. Jean-Baptiste Sä menar att att utbud skapar sin egen efterfrågan, att alla investeringar och uppbyggandet av någon form av utbud kommer motsvara en efterfrågan. Men Edin säger tvärtom. Och han menar att Keynes, eller i alla fall Paul Krugman, är den som kom på den här innovationen, att det är tvärtom. Att det är efterfrågan som skapar sitt eget utbud. Och det motiverar han så här: ökad lager efterfrågan kompenserar i ögonblicket för den minskande konsumentefterfrågan. Om trenden mot mindre konsumentefterfrågan fortsätter och därmed lagren växer, då uppstår en tydlig signal till produktionsapparaten att minska sin produktion. Så produktionsanpassningen vad avser varor sker alltså med viss fördröjning genom att lagren fungerar som en osjälvständig buffert i systemet. Just detta faktum, att inkomster och utgifter är samma sak, är den vanligaste orsaken till att slutsatser från hushålls- eller företagsekonomin som överförs till makroekonomin blir fel. Alla vet till exempel att hushållets inkomster inte ökar bara för att man ökar utgifterna, eller att om man drar ner på utgifterna då minskar inte per automatik inkomsterna på öret lika mycket. Men i makro fungerar det faktiskt exakt så.
Ja, det är ju... Alla som har läst Kapitalet vet hur Marx hånar Sä just på den här punkten. Alltså inte på den här punkten direkt, men alltså hans utgångspunkt. Men också, vara lika kritisk mot den här hållningen som är ganska... Alltså det finns ingen temporalitet inbyggt i det överhuvudtaget. Utan det här är en tanke om att det finns en inbyggd jämvikt som på något sätt upprätthålls. Som tillfälligt kan sättas ur spel, men som domineras av som en jämviktssituation, om ekonomin grundar sig i den här att utbud och efterfrågan alltid balanserar varandra. På något sätt är det alltid
För det här påminner lite om alla vi som har läst Anwar Shaikh här, om så här turbulent konkurrens. Alltså på någon slags makro, makro, makronivå. Det är klart att om du har ett system som drivs av profitmotivet, det finns ju en rationalitet hur man på sikt över tid investeringarna riktas dit där man kan göra profit. Alltså där då, om man ska ha det här konsumtionsperspektivet, där någon faktiskt kommer köpa och betala för de här sakerna. Men idén att det här skulle vara helt jämnt hela tiden, att det inte skulle kunna ske misslyckade investeringar, och särskilt då när man ska applicera det här på ett land, att nej, 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 det finns en jämnvikt och det finns ja, utbudet finner alltid sin efterfrågan, eller tvärtom, att det skulle kunna gå och applicera ens på ett enda land. Det sker ju vansinniga investeringar varje dag i det här landet, och ja, konsumtion som uppmuntrar ja, väldigt märkliga saker.
Konsumtion sker ju ofta inte enbart på det här korta tidsintervallet som man kan tänka sig här vid en viss lagerhållning, utan det finns ju en stora plöj sin stora investeringar som kanske på flera decennier kommer betalas av.
Ja.
Det här är ju på något sätt väldigt abstrakt.
Jo, man ska använda lite mer matematiskt språk, så är det väl. Det är en sanning som håller asymptotiskt, alltså på tid och sikt så håller det, men den fluktuerar väl kraftigt kring något medelvärde.
Ja. Jo, jag menar, då är det väl också att det kanske hamnar lite i fel genre här, att man diskuterar det här i någon slags policy wonky bemärkelse där man skriver en rapport för LO där man säger att inom ett spann på 35-40 år så kan vi ta hur många lån som helst för att rusta upp fast kapital inom den offentliga sektorn, för att det kommer stimulera efterfrågan som alltid möter sitt utbud. Alltså det är ju inte, ja, det är ganska, det är ganska optimistiskt.
Men som du sa tidigare, Jens, det här att man frågar sig lite varför det finns en sån ojämn produktionskapacitet mellan olika länder. Om det nu bara är den efterfrågan som ska dit för att en viss typ av att det ska finnas producerade varor. Man kan tänka sig länder där det finns stora behov, kanske av massor av konsumtionsvaror. Det är inte så att de som på något sätt, det enda som gör att de inte finns då, det är att den här efterfrågestimulansen inte finns i ekonomin. Varför sker inte de här gigantiska offentliga investeringarna för att mänskliga behov ska tillfredsställas? Det är ju inte på något sätt ens, det ekonomin rör sig inte ens runt den typen av
problemet är att det finns politiska härskare som inte vill tillfredsställa mänskliga behov helt enkelt.
Ja, alltså pengar är ju inte helt frikopplade från världen. Så. Någonstans någon gång så kräver man tillbaka till sina lån. Så där. Och det är många stater som har fått uppleva det, och det ger ju katastrofala konsekvenser såklart. Ja.
Precis, och det är väl också lite den här, varför har det inte alla länder? Varför anställer inte bara alla länder 60% av sin befolkning en hålgrävarindustri där man gräver hål? För att, jag menar, det är klart att du kan anställa människor med det, men ja, hur mycket efterfrågan kommer det skapa på hål?
Ja, och Edin är ju inne på det här med det vanliga temat om man övergången från en industriell ekonomi till en tjänsteproducerande ekonomi, och att han berör egentligen inte alls den ganska den diskussion som finns runt produktivitetsutvecklingen inom tjänstesektorn till exempel. Alltså du kan ju det bättre än jag, Jens, men det finns en ganska stor skillnad på hur den har utvecklats över tid, och ett problem kan vara de effekter som uppstår över tid när man ska ställa om en ekonomi och man ska investera då i en lågproduktiv tjänstesektor som ger upphov till motstridiga tendenser, och att den miljö som fanns inne tidigare, alltså den möjligheten till investeringar, kanske inte längre är på samma sätt existerande idag.
Detta är ett reklammeddelande. Om ni gillar vad ni hör, var god följ föreningen Aurora på Facebook och Twitter. Om ni verkligen gillar vad ni hör, donera gärna en gåva till vår Patreon eller via Swish på numret 0763 45 03 24. Alltså 0763 45 03 24. Tack, slut på reklammeddelande. Vill du berätta lite om Bomåls sjukdom, Jens?
Ja, ju precis. När vi pratade om tjänsteproduktion så här, den är mycket, den har mycket lägre produktivitet. Man kan inte, som jag sa i det tidigare avsnittet, så kan man inte investera i C. Alltså det fasta kapitalet kan inte växa oändligt i tjänsteproduktion. Det mesta typen av tjänsteproduktion i alla fall. Det finns väl kanske viss tjänsteproduktion där man kan investera mycket i fast kapital. Men mycket tjänsteproduktion sker det nästan ingen produktivitetsutveckling alls i.
Kan du ge ett exempel?
En frisör, det tar nog ungefär lika lång tid. Alltså de har väl trimmers och sånt där idag som är lite, gör saker effektivare. Men det är en ganska liten förbättring om man jämför med hur lång tid det tar att bygga en dator eller bygga en bil eller något liknande.
Mm. På Måls exempel var väl det här, var inte en symfoniorkester? Typ det är det mest då renodlade exemplet. Att de spelar upp en symfoni av Beethoven är, den tar precis lika lång tid idag som det gjorde för 100 år sedan. Mm. Det är ju då ett extremt exempel där det inte sker någon form av då produktivitetsutveckling.
Ja, precis. Så att han, den frågan han ställde sig när han började titta på det här var, varför kunde operahus och liknande finansiera sig själva med bara biljettpriser, och idag så behöver de jättestora statliga subventioner för att överhuvudtaget gå runt? Och det är ju för att de här tjänsterna som är lågproduktiva, de blir relativt dyrare än alla andra varor hela tiden. Och om man vill att människor ska ägna sig åt de här tjänsterna, så måste ju lönerna följa med också i någon mening samtidigt. Så att de blir relativt dyrare, vi betalar relativt mer för tjänsterna hela tiden. Och en stor del av välfärden lider ju absolut av detta, så att vi får mindre och mindre för våra pengar hela tiden. Sen är det ju vissa andra fenomen i välfärden som kanske inte har med bomålssjuk, men som verkar att det har skett någon explosion av administrativ personal och sånt där. Det har väl inte riktigt med bomålssjukdom att göra. Det är väl andra tendenser som är, kan vara intressant att titta på, som också förmodligen gör att kostnaderna ökar väldigt mycket.
Ja, ja, men verkligen, det är många som lyfter upp den här bomåleffekten, är ju väldigt populär och tar på den här stora förklaringen. Det tror jag inte man ska göra det till, men att det är ju en bidragande faktor. Men sätter man inom ett ramverk av mer klassisk politisk ekonomi som vi är intresserade av, så är det fortfarande en intressant dimension att titta på, givetvis hur olika sektorer, produktiviteten ser ut och relation till reallöner och så vidare.
Precis, så mycket som det som vi diskuterar som faller under ramen för högerns ekonomiska determinism här, så finns det väl sanningar och intressanta perspektiv som är komplicerande för människor som är välfärdsvänner, men som kanske inte är så allomfattande, avgörande och definitiva som man skulle vilja tro. Det är en aspekt av det, helt enkelt. Angående den här administrativa personalen, finns ju möjligtvis ett träsk här som behöver dräneras. Intressant att diskutera. Kanske vi kommer återkomma till i framtiden. Men jag tänkte väl att man kanske skulle sammanfatta Edins position lite då. Och då kan vi göra det dels då hans, varför han tror att hans idéer kommer funka. Då kan han konkludera följande som han skriver. Utgifter och inkomster är absoluta identiteter och överensstämmer i varje ögonblick. Produktion och konsumtion av rena tjänster är absoluta identiteter och överensstämmer i varje ögonblick. Produktion och slutlig förbrukning, lager efterfrågan på grund av osålda varor, är exkluderad. Överensstämmer med viss tidsmässig eftersläpning. Han erkänner väl lite en temporal dimension här. Eftersom mängden likviditet i det ekonomiska systemet kan variera, kan det uppstå såväl under som efter. Såväl under som över efterfrågan på makronivå. Åtminstone i Sverige och liknande ekonomier är sannolikt det dominerande orsakssambandet att efterfrågan skapar sin egen produktion. Inte som enligt C, att produktionen skapar sin egen efterfrågan. Och, men varför sker det här då? Vad är det ondska, eller varför skapar man inte bara, om man bara kan dra i den här efterfrågespaken, varför gör man inte då? Jo, i sin inledning menar ju Edin så ligger inte det svåra i att formulera en rationell och trovärdig politik. Svårigheten ligger i att ta sig ur en mental fångenskap, som han då beskriver som ett nyliberalt tänkande. Och i avslutningen av sin text så fortsätter han på det här spåret. Han skriver så här: det som verkligen har ändrats är mycket kraftfulla förändringar i den ekonomiska politiken. Tidigare var full sysselsättning det överordnade målet för den ekonomiska politiken. Inflationsbekämpning fick aldrig ske på bekostnad av hög arbetslöshet. Nu är det tvärtom, vilket dessutom har befästs i Sveriges grundlag. Han har en politisk förklaring till varför den här ekonomiska politiken förs. Intressant, intressant. Summa summarum, Edin ser det som ett politiskt problem och han ser vägen ut som stimulans av efterfrågan. Han har inte ett mervärdesproduktivt koncept. Han laborerar inte utifrån det här överhuvudtaget, vilket är lite intressant att sätta i kontrast till det vi har diskuterat, dessa nyliberala policies och i vilken grad de lyckades lyfta den svenska profitkvoten eller ej. Men jag är inte av den anledningen emot att renovera förvaltningsbyggnader i Sverige, men det kanske är två separata frågor.
Det är föreningen Auroras åsikt att förvaltningsbyggnader bör renoveras.
Förvaltningsbyggnader bör rivas samtliga. Man ska få jobba i lerhyddor med vidre.
Det är viktigt med fina byggnader.
Alla kommunikatörer.
Ja, för fan. Ja, hur som helst. Vi har väl kanske varit inne nu lite på det här med den här lånen finansierade evangeliet, hur man ska, om man bara vill så kan man belåna sig och investera i lite allt möjligt för att stimulera efterfrågan. Men vi ska gå bort från investeringen och över till intäkterna, som inte nödvändigtvis behöver vara lånefinansierade. Katalys har skrivit en text som heter Tre sätt att finansiera välfärden, som kanske knyter an lite mer till vad jag och Jens diskuterade i förra delen, alltså ett underskott i statsbudgeten och skattesänkningar som har utarmat välfärden. Och författarna då, Enna Gerin, utredare och biträdande chef på Katalys, och Balder Bergström, som då vid den här tiden, 2019, när studien gjordes, praktiserade som utredare på det fackliga idéinstitutet Katalys, som de kallar sig. De vill väl då kanske bemöta den här högern idén om att men det är för dyrt helt enkelt. Det är en lag, det är för dyrt, det går inte, vi har inte råd med välfärden. Någon slags pessimistiskt budskap och säga att ja, visst det. Och de vill visa hur. Och de är också inne på att Sverige ska låna skiten ur sig. Men de pratar inte bara om det, de pratar också om direkta skattehöjningar. Men det som slog mig lite med det här är att de har en ganska begränsad fantasi om vad man ska beskatta. Och i en ganska begränsad mån så föreslår de beskattning av kapitalinkomster. Det handlar mycket om konsumtionsskatter och så. Men vi ska gå in på det här lite mer detalj. Ja, vad som föreslås är att höja skatterna, man föreslår lånefinansierade investeringar en gång och att sluta betala av den rekordlåga statsskulden. Vad gäller de här investeringarna så skiljer deras resonemang inte avsevärt från Edin. Och vad gäller att sluta betala av den rekordlåga statsskulden så är det en uppgörelse med det finanspolitiska ramverket man är ute efter, som väl ju är en, kan man väl definitivt säga som en del i den nyliberala svängen i Sverige när det här implementeras. Och även någonting som Lindbäck själv har sagt att man gärna får överge nu när man har så goda statsfinanser. Och att man bara behöver förhålla sig till EUs krav på medlemsstater där att deras belåning då ska utgöra högst 60% av BNP. För Sveriges ligger nu på under 40%, eller nu och nu, 2019 gjorde den i alla fall. Och det här då menar de ger ett stort utrymme för investeringar och de bör ske under följande former och mot följande mål, citat. Enligt våra beräkningar behövs underskott på runt 0,85%, vilket innebär att det finns utrymme att tillföra drygt 60 miljarder kronor om året till statsbudgeten utan att statsskulden växer. Pengar som kan användas till viktiga investeringar i infrastruktur, bostäder och välfärd. Men man är inte allt för tydlig med vad det här innebär, de här tre områdena då. I bostäder kan man ju investera i nybygge, man kan investera i renoveringar, man kan investera i diverse. Men underbemanningen i välfärden är någonting som man nämner. De skriver så här: I SKLs rekryteringsrapport från 2018 kartläggs personalbehoven i kommuner och regioner fram till 2026. Idag jobbar cirka 1,2 miljoner människor i välfärden och enligt SKL kommer den demografiska utvecklingen öka behovet av anställda med 200 000 fler fram till 2026. Ökar behovet av anställda. Behov, nytta, mervärdesproduktion. Samtidigt förväntas omkring 300 000 medarbetare i välfärden pensioneras under samma period. SKL räknar med att totalt 508 000 personer behöver rekryteras till välfärdssektorn fram till 2026. Detta är en samlad bedömning av behoven i hela sektorn, vilket inkluderar privata utförare. Antalet anställda behöver öka mest inom äldreomsorgen och stöd till personer med funktionsnedsättning. Där behövs 67 000 fler anställda, vilket är en ökning med 24%. Procentuellt är ökningen störst inom gymnasieskolan med 26%, vilket motsvarar 13 100 fler anställda. Behovsökningen är således störst bland undersköterskor, vårdbiträden och gymnasielärare. Om man räknar med pensionsavgångar betyder det att 136 000 undersköterskor och vårdbiträden skulle behöva rekryteras fram till 2026. SKLs behov för att fylla sina verksamhetsmål. Men ja, vilket jag inte argumenterar emot för en god kvalitet i välfärden. Men de knyter detta ganska sömlöst till produktiva investeringar. Det där är egentligen någonting som Edin diskuterar mer intressant. Och det jag vill diskutera mer med Katalys här, det är då de höjda skatterna. Och de gör det först ett vågat påstående med breda penseldrag som lyder så här: den fråga som i huvudsak skiljer höger från vänster på den ideologiska kartan är hur stor del som ska lösas gemensamt och hur stor del som ska lösas av individen själv. De delar som man löser gemensamt brukar kallas det offentliga åtagandet. Och det kan vara intressant att notera att det här är saker som ska lösas gemensamt och att ingen ska betala mer än någon annan. Alla ska med. Är detta klass mot klass? Jag tvekar. Man staplar sedan upp några grundpremisser. Det finns primärt tre företeelser som kan beskattas: arbete, konsumtion och kapital. Kan hålla med. Det som beskattas brukar kallas skattebas. Ungefär 60% av de totala skatteinkomsterna kommer från skatt på arbete. 30% från skatt på konsumtion och bara 10% från skatt på kapital. Här skulle man kunna tro att de har en problem, att det här är ett problem, att vi skulle vilja ha mer procentandel på kapital. Man ger ett exempel på skattesänkningar som har gjorts sedan 92. Man överger enhetlig moms, arvs- och gåvoskatt. Man nämner bolagsskatten, men såklart är det jobbskatteavdragen som sticker ut mest då, eller bara det att de är ganska många. Och till slut då, nu kommer de möjliga skatteförändringarna, vad ska göras? 10% på kapital. Det skulle kunna kanske vara ända upp till 11, 12, vågar vi säga 15%. Det är fyra skatter man vill återinföra. Återinförd arvs- och gåvoskatt. Inte riktigt produktivt kapital, men okej, fine. Nästan som en slags lyxskattesänkning då, att den försvann. Fastighetsbeskattning. Ja, det är väl så här, bostäder och då, som de menar, progressiv beskattning på så vis att det är höginkomsttagare det drabbar mest. Och sen enhetlig moms vill man återinföra på 25%. Nu ligger den på 12. Och man vill avskaffa jobbskatteavdragen. Återinförd arvs- och gåvoskatt ska ökad årlig skatteintäkt på sikt då, som man förväntar sig är 5 miljarder. Fastighetsbeskattningen 16-18 miljarder. Enhetlig moms 50-60 miljarder. Och jobbskatteavdragen 105 miljarder.
Rättelse, det finns ingen enhetlig moms idag.
Ja, som Viktor påpekar, men jag är väldigt otydlig. Alltså, man vill återinföra en enhetlig moms på 25%. Det är alltså man har ingen enhetlig moms. Man har 12% inom restaurangbranschen. Jag tycker att det är ganska intressant. För jag tycker att det är ganska intressant hur begränsad fantasi man har. Att man överhuvudtaget, när man kommer med sin stora vänstersocialdemokratiska satsning på höjda skatter, så är det inte de stackars småföretagarna som ska kvävas under skattetrycket. Och det är absolut inte storkapitalet som ska kvävas under skattetrycket. Utan det är konsumtionsskatter, arvsskatter och det är jobbskatteavdragen då. Det är beskattningen på kapital, är den är inte med egentligen. Det är lite intressant här då, de gemensamma åtagandena. 105 miljarder är skatt på lön. Det är nästan symbolisk siffra på 5 miljarder på arvs- och gåvoskatt. Bolagsskatten nämns inte överhuvudtaget. Varför tror ni att man inte vill diskutera bolagsskatten?
Alltså jag tror väl egentligen att det bottnar i en, som det här serien som vi varit inne på, att det har försvunnit från dagordningen på många sätt. Och kanske också att hela den här, men lite det här att det drar ju någonting, drar ju ner den här polariseringen runt som kapital är, som har blivit en icke-fråga i den svenska diskussionen, som kanske också återspeglar, alltså indirekt, de här jag vet inte vad problemen som finns eller har funnits i alla fall. Att, ja.
Man nämner ju inte heller i rapporten varför man inte vill ta bort den. För det är ofta när man hör de här föreläsare på olika, då kan man höra folk som Daniel Suhonen som säger att vi ska förstatliga allting. Kan han säga var lite, jag tror inte att han menar det, men det, han, jag har hört honom säga liknande saker flera gånger. Så att man vill väl ändå behålla någon slags radikal positionering och inte skriva ut det explicit i text vad man...
Precis, och det jag är ute efter här som är lite intressant då, att du har den här radikala vänstersocialdemokratin som landar i att de vågar inte diskutera bolagsskatten, och jag tänker väl för att de inser att de är rädda för kapitalflykt då, de är rädda för minskade investeringar, vilket implicit är ett erkännande av att de nyliberala policyerna på det sättet, de var effektiva, det funkade. Om vi försöker rulla tillbaka liksom till en högre beskattning på kapital så kommer det här inte vara bra för den svenska kapitalismen. Det är ett ganska implicit erkännande av det. Det är också ganska intressant då, de här termerna om gemensamt åtagande. 105 miljoner på ökad beskattning på lön.
Miljarder.
Ja, miljarder. Miljoner hade kanske inte varit en så vågad satsning. Ursäkta mig. Och det är också det här, varför röstar arbetarna mot sitt eget intresse? Varför vill de inte ha en skatteökning på 105 miljarder? Då är väl också här, varför vill de inte ha välfärd? Det är väl det implicita här, men jag vet inte, det finns väl också skäl att tvivla på vart de här pengarna ska gå och så vidare. Jag tycker bara att liksom hela den här, någonting som inte borde vara så svårt är att ha en lite mer, om vi ska använda det begreppet, radikal skattepolitik. Det finns definitivt saker man kan göra här, men det enda man föreslår är i princip, som skulle ha någon form av effekt, är enhetlig moms, ökad skatt på lön.
Men det de tänker här är väl att fördelningsprofilen är ganska jobbskattavdraget. De har en diskussion om det, att den liksom gynnat folk med högre inkomster. Det finns ingen avtrappning i det svenska jobbskattavdraget. Så de kanske tänker även på fastighetsskatten och så att det har den här vad de tycker är en fördelaktig fördelningsprofil. Men sen så sticker den här lilla momsen in här, 50-60 miljarder, som är en ren regressiv beskattning egentligen. Det skulle ju ha en dålig fördelningsprofil. Det beror givetvis på vad som produceras, men överlag så har ju, slår ju momsen, den plattskatten slår ju mot all konsumtion lika oavsett, så att säga, plånbok.
Jag tror ju att de här stora skattehöjningarna man vill göra kommer ju vara fruktansvärt impopulära om man vill genomföra dem. För att det kommer ju de facto leda till att folk får mindre pengar i plånboken. Så här, sen kanske man kan argumentera att de kommer få mer i slutändan om de skulle få via någon omfördelande funktion. Men jag tror att den kommer vara väldigt svåra att genomföra politiskt överhuvudtaget. För att jobbskattavdragen när de kom så var de faktiskt väldigt populära av många. Eftersom man såg tydligt resultatet av den förda politiken.
Något som är lite intressant att de inte diskuterar, och det kanske är orättvist mot dem för det kanske man vet att de är beredda att ta itu med. Men att RUT- och ROT-avdraget inte överhuvudtaget diskuteras i de här sätten att finansiera
välfärd. Kanske inte pedagogisk funktion att de har det där, typ 4. Jag vet inte, det kan bli så enkelt.
Ja,
jobbsättdragen är väl intressanta på det. Det är väl kanske därför de lyfter upp det, jag vet inte.
Men samtidigt så jag tycker typ att, alltså, nu kan det bli en extremt policy-wonky på det här, men jag tycker att det är ganska intressant. För jag har ganska svårt att köpa att, okej, bolagsskatten, hur ser sänkningen ut då? Den är, ja, under århundradets skattereform då, det här 90-91, då sjunker den från 52-30%, och det är då att man vill ha en mer jämnt uttagande av skatten istället. Ja, Lindbeck föreslog till och med att man skulle sänka den ännu mer från 30-25%. Och vad ligger den på idag? Idag ligger bolagsskatten på 20%. Om du skulle höja bolagsskatten till 25% idag i Sverige, skulle vi ha kapitalflykt, skulle hela Sverige bli ett rostbälte, skulle liksom det ske en kollaps i profitkvoten i sådana fall. Jag har inte gjort den nödvändiga researchen här kanske. Jag har ganska svårt att tro det bara. Jag har ganska svårt att tro att man inte skulle på bolagsskatten kunna uppnå, ja, det som man vill uppnå med momsen. Skulle det vara, är det orimligt att tro att det inte är omöjligt?
Jag vet inte. Det är ju internationellt så har det varit, det är definitivt ett race mot botten som pågår internationellt när det handlar om bolagsskatter. Och det är väl ingen som vågar vara den första som avbryter det racet. Man antar väl att då drar de allihopa. Så att det är väl, jag vet inte om den nödvändiga researchen går att göra så här. Det är väl någonting man får observera och se, för att någon gång måste det ju, Eller kommer det väl förmodligen ta stopp. Och jag vet inte, men i sådana fall får det ju vara ett land som USA eller någonting som går ut och höjer bolagsskatten eller liknande. Jag tror att Sverige skulle inte mäkta med någon sånt som ensam aktör i alla fall.
Så det måste bli högre skatt på bensin och mat då, om vi ska ha någon välfärd. Är det vår positiva slutsats här?
Jag vet, alltså det finns väl andra skatter man skulle kunna ha, men det är väl förmodligen, alltså det har väl varit så också att de arbetande massorna har betalat för sin egen välfärd, framförallt historiskt, alltså det är via moms och skatt på arbete som man har betalat för välfärden, och lär ju fortsätta vara så framöver.
Ja, men det, alltså jag tror det finns också en som vi säger, effekter, för de pratar om elastiskt, oelastiskt skatteeffekt typ. Mm-hmm. Och just det här är att alla de här skatterna är, liksom, skattar man människor som arbetar till exempel, människor kan inte så gärna bara lämna landet. Nej. Ja, det är klart de kan göra det, men många gör inte det av en sån anledning att de får lite mer eller mindre plus minus i skatt. Och fastighetsskatten har de också ett resonemang om att ja, men det är väldigt svårt att liksom flytta byggnader, de är där de är. Så jag tror också att det kanske finns en sån dimension i det, även om det inte argumenterar så väl för det. Nej. Att just det handlar om att det här är skatter som då går att göra och då är oelastiska.
Någonting som slog mig lite också, det är det här med att sluta betala av den historiskt låga statsskulden. Alltså, det kan ju vara rimligt. Sen är det att de bakar in det med och belåna röven av oss igen. Alltså, man kan argumentera för det ena utan argumentera för det andra. Det skulle ju kunna vara ganska rimligt att Sverige slutar betala av sin statsskuld som någon sån här manisk besatthet. Och sen kanske bara belånar sig om man vet att man faktiskt har något som är värt att investera i. Vilket jag inte är lika övertygad som Katalys. Jag är inte så övertygad om att de har någonting i alla fall som är i en mervärdesproduktiv märkelse värt att investera i.
Men det är kanske där med, de har ju en beräkning då om olika scenarion när det kommer till statsskuldens utveckling och hur det påverkar intäkterna. Men det är ju väl det, just att nu har inte jag detaljstuderat inte jag det här, men den är ju på något sätt anpassad för en sån lågräntemiljö som vi befinner oss i nu, som är en historisk anomali. Att det är mycket så här, det är jäkligt gott att kissa ner sig, men tillfället blir det varmt, men frågan är hur de långsiktiga effekterna blir. Mm. Jag vill inte säga, många av de här förslagen tycker jag är inte nödvändigtvis dåliga på något sätt. Jag tycker också att det finns ett stort behov inom välfärden. Det är inte riktigt den frågan vi försöker nysta i här.
Men finns det en stor möjlighet? Finns det en vinstmöjlighet? Finns det en möjlighet att lyfta svensk ekonomi genom de här investeringarna?
Inte de investeringar som föreslås här. Nej. Det kan inte jag riktigt se. Jag ser ju, det finns ju ett behov av mer personal, det är inte något jag frågasätter i sig. Men modellen i att det skulle vara en lösning på den situation, ekonomiska situation som Sverige och liknande länder står inför, det tror jag inte. Och jag tror att det är ett problem här att man har, det finns en idé om att det är så att bara handlar om det här mentala fängelset som idén pratar om, att finns det en politisk vilja här så kan vi gå tillbaka till produktivitetsutvecklingen som den såg ut under efterkrigstiden. Det handlar bara om investeringar och situationen är liksom analog och bara kan då transformeras bara genom politisk vilja, så kan vi vara där, vi kan ha den här expansionen och det kan återigen kan liksom Sverige blomstra etc, etc, etc.
Det är ju lite intressant att tänka så här bara rent kontrafaktiskt. Var hade vi varit idag om kanslihushögern inte hade kuppat socialdemokratin? Hade vi åkt runt i flygande bilar allihopa med Google-hjärnor som vi bara kunde blinka och hitta?
Men en sak som jag ska tillägga som jag tycker är intressant, det är också kanske det som du var inne på, det som inte liksom på något sätt bemöts i artikeln, det är ju att det finns inte heller den organisatoriska politiska kraft som Nej. Kan genomdriva det här. Utan det är bara en typ av effektiva policy som kan lösa problemet. Det är så här, vi behöver inte några arméer. Vi Nej. Behöver inte några garnisoner av arbetare som kan bygga upp det. Det är som att man har typ...
Eller så tror man att man ska bygga de här arméerna genom att komma med jävligt bra policy då, som man kan samlas runt. Alltså, vilket jag inte säger är mindre dumt typ, men det kan ju vara så de tänker på det. Och jag menar, det där tar också upp en väldigt intressant, att så här, om, jag håller inte med om att det bara handlar om politisk vilja. Men i den mån det gör det så handlar politisk vilja mycket mer om politisk potens och politisk styrka. Och att det kanske hade varit intressantare då om man har det här, om man har en idé om vad som är möjligt att politiskt göra, då kanske man ska sluta prata om policy wonkery och börja bygga en politisk kraft istället. Vilket är ironiskt med tanke på att det vi kommer göra snart i den här podden är att diskutera lite så här policy wonkigt just. Så vi är ju lika låg testosteron nördar som alla i Katalys är, så nu har jag sagt det.
Du har lyssnat på Aurora Podcast, en podcast från föreningen Aurora. Föreningen Aurora bedriver studier och forskning i en historiematerialistisk tradition. Om du vill lära dig mer om denna tradition eller vara en del av att utveckla den, kontakta gärna föreningen på vår hemsida www.foreningenaurora.com. Kontaktuppgifter hittar du under fliken kontakt och medlemskap. Introduktionsvinjetten gjordes av Viktor Tover Strid. Följ Viktors spelföretag och Interactive på Twitter och hans personliga Twitterkonto @skojaaldrigpapi. Mitt namn är Anders William Berg och jag vill som föreningens ordförande tacka dig för att du har lyssnat. På återhörande.